Jag tänkte på när jag åkte hit att vilken nåd vi har fått. Vi har en framtid och ett hopp. Vi ser att hela den här världen och vi bara rasar ihop. Så har vi något att leva för. Och Gud sa åt mig när jag blev frälst, kom ihåg varifrån du kommer. Glöm inte det. Jag satt och tänkte på det idag. Ja, var kom jag ifrån? Ja, det var nolla han hämtade. Från dyn. Ångest. Mörker. Jag hade ingenting. Förlorade allt. När han hämtade mig och satte mig på klippan. Och gav mig en glädje och nåd. Och det är framförallt nåd jag tänker tala om idag. Det är ofta så att vi tror ibland, i alla fall i de här moderna byggen, att vi har något gott i oss som Gud kan använda. Men det är ju faktiskt inte sant. Utan allt måste gå genom korset. Och det är först när vi är redo att förstå det som vi kan få mer av Guds nåd. Paulus fick lära sig det. Han mötte en ljusstråle, ska vi säga, så slog ur honom ur sadeln, va? Pang, sa det bara. Petrus fick lära sig det. Och så mötte han elden vid stranden. Och så strålade från Kristi ansikte. Och så sa han, du vet allt. Jesu genomträngande blick läste av hans innersta. Du vet allt. Jakob, som sagt var, han fick lära sig det. Och fick möta Herrens ansikte, vad som Peniel betyder. Och så säger han de här orden. Jag har sett Gud men överlevt. Och det är ju nåd, va? Vi kan aldrig se Gud ansikte mot ansikte på riktigt, så att säga. Utan det var ju en syn och en upplevelse han fick göra i anden. Mose fick lära sig det och fick nåd från honom som bodde i busken, står det till och med. Han skriver det. Så det var alltså nåd. Han hade gått alltså i sin egen kraft, va, ni vet. Han var en väldig vishet och styrka, och så vart det ingenting och han gick omkring bland sina får. En dag så mötte han Guds nåd. Kan det vara en sån dag för dig idag? En vanlig dag så är Gud där. Så ofta är det med Gud. Det är plötsligt så är det bara så här. Det öppnas en dörr och pang, så är du inne i det där Gud har pratat om i 15 år, men du har inte fattat någonting. Så är det ofta ibland. Han vet. Eld och ljus i Bibeln är ofta synonymt med varandra i Gamla testamentet. Ordet att berömma sig av något på hebreiska betyder även att lysa av eller skina av. Det står i Jeremia 9. Och Paulus, han säger att det enda jag har att berömma mig av nu för tiden, då, för han hade ju annat för, är Kristi kors. Galaterbrevet 6. Och så är det med min hänförelse och min drivkraft jag brinner för. Ni vet, man brukar säga vilken eldsjäl. Och det brukar ju ofta vara själar som brinner, men vi ska brinna i anden. Eller hur? När Herren har visat alla dessa drömmar och syner som handlar om det här avfallet som kommer, så har han visat att det låter konstigt, men det är en väldig hänförelse i det här avfallet. Det ser väldigt hänfört ut. Ser ut som man brinner för Gud. Men det gjorde det ju i öknen med. Ur elden kom ju guldkalven, och det var ju en väldig hänförelse, hur? Den ville man ju helt plötsligt. Man hade ju drabbats av bitterhet och spottat och fräst. Men nu kom det en annan grej här, och den vill vi ju gärna följa. Men det är ju så här med alla sådana grejer. Det leder ju förr eller senare till Egypten, va? Alla de här grejerna. Andra Korinthierbrevet 11:2, så står det så här. Och nu kommer det här med elden då. Det kan finnas två eldar, ni vet. För ordet nitälskan som används i Bibeln, det kan betyda brinna av, alltså en eld. Och då säger Paulus här, eftersom jag brinner av iver med den eld som kommer från Gud, säger han där. Jag har trolovat er med en enda man för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. Lägg märke till här alltså att när Israel kallades för otrogen brud i Gamla testamentet, så handlade det om en viss Baal, ni vet. Och det var alltid kring den här Baal det handlade om. Och Ordet Baal betyder också herre. Så det handlar om, alltså det var ju en annan Jesus i nya som är samma sak som Baal i gamla då. Det står ju att Israels historia är ju en bild på oss som har ändens tid. Och det var ju en väldig förknippelse med hängivenhet, de här Baalsprofeterna. De viftade med sina svärd och gapade och skrek och de skulle ha eld och allt det här, va. Första Konungaboken 18 kan du läsa om det här till exempel. Men Paulus brann av en annan eld, eller ljus som kom från Gud. Hans uppgift var att få församlingen som en ren jungfru att brinna eller lysa av samma eld eller samma ljus som han själv. Och jag glömmer aldrig när jag hörde Sven Reichman en gång på ett band säga så här. Att sitter du och lyssnar på en falsk profet så smittas du av samma som han har, vare sig du vill eller inte. Det där jag funderar på, vad menar han egentligen? Men nu när jag ser det här så kan jag bara instämma. Det stämmer. Det stämmer. För ni vet de här talarna som nästan kan sälja ett kylskåp till Antarktis. De har verkligen eld i själen, eller hur? Va? Om vi ser sen när, efter det här så nämner Paulus hur ormen bedrog Eva. Efter det här med helig eld. Och du vet ju att ormen Nahash betyder den som brinner eller den som skiner. Så vi ser att det Eva ville ha, det var ju något som var alltså nitälskan för Gud här på något vis. Fast det var en falsk eld. Det tänker vi inte på. Oftast. Och för att gå en väg måste det först finnas en drivkraft, eller hur? Och vi vet i Bibeln att många ska byta väg, eller hur? Så när folket ville omvända sig för att följa Baalsprofeterna så krävdes det då ett altarbygge igen, va? Guds altare skulle bygga. Och så krävdes det en äkta eld. Ser du det? De var ju inne på den här falska hänförelsen. Men nu haltar ni på båda sidor. Nu får det vara slut med det här. Nu ska vi ha en äkta eld. För det finns bara en väg, va? Jesus är vägen, han är sanningen och han är livet. I Galatien kom det även in falska profeter som det gjorde i Korint. Och de hade ett falskt eld eller ett falskt ljus. Och dessa tände en falsk drivkraft i den här församlingen. Kom nu ihåg att ordet profet betyder den som går före och lyser upp. Eld eller ljus. Men nu är det frågan vilken eld som brann eller vilket ljus som brinner. Galaterbrevet 4:15. Och när jag tar det här nu så kommer ni direkt se bilden av jungfrurna med olja i lampan. För det är ganska exakt beskrivet i grekiska texterna. Men var hör man nu i lovprisning? Och då säger man sen då, ni hade rivit ut era ögon och gett mig, om det var möjligt. Makarismos står det där. Det betyder en person som är välsignad av Gud med andes olja i sitt innersta. Blessed, salig, inneboende andlig välsignelse. Är det en helig andes olja, eller hur? Alltså, var är nu er drivkraft eller den olja eller den heliga eld som brann era hjärtan när jag först besökte er? Och när man byter väg, som sagt, då måste du först byta drivkraft. Du måste ju ha en annan drivkraft då. Och den här andra elden, eller den andra drivkraften, den står faktiskt i fiendeskap till Gud och mot hans tjänare. Nu ska ni få se då nästa steg här i handlingen. Vi går till Galaterbrevet 4:16. Ska ni få se att det är så. Nu fattar jag vad Reichman menar. Har jag nu blivit er fiende därför att jag säger er sanningen? Ja, det har vi märkt också. Säger du sanningen så pum, säger det bara ibland. Många tål inte sanningen. Nej, den som är driven av en ohelig eld tål inte sanningen. Dessa människor är ivriga att vinna er, men inte med rätt iver. Inte med rätt eld, va? Utan man vill skilja er från oss så att ni med mycket större iver ska hålla er till dem. Nu är det mycket bra att vara ivrig för det som är gott. Det gäller alltid och inte bara när jag hos er. Tyvärr är den svenska översättningen lite tunn. Om vi går till den engelska då, King James, så kommer det fram på ett mycket tydligare sätt. Det här med att man smittar andra med den eld man själv har. Då står det så här: they zealously affect you, but not well, but not with good fire. Jaha, de har smittat dem med en ohelig eld. De var bra talare, va? De kunde prata för sin sak. Så troligen omskars väl halva församlingen. För det är det handlar om här. Att nu måste du göra det här och det här och det här och det här, annars är du inte frälst. Och troligen så gjorde ju många där då. Och då säger han sen: but it is good to be zealously affected always in a good thing. Så det ser du att det finns två eldar då. Och Paulus, han brann ju med den äkta elden. Och skulle presentera en ren jungfru inför Gud. Jaha, hur ser en oren jungfru ut då? Ja, det är Baal. En annan eld. Ser du vad som händer där i den här församlingen? Guds eld som brann slocknar och ersätts av en falsk eld. Men jag tror inte det är något fel på hänförelsen överhuvudtaget, utan den är full gång. Men nu hänförs man av något annat i Jesu namn. Ser du hur det funkar? Man bara byter ljus. Det ser väldigt hängivet ut. Men vad ser Gud i hjärtast hos Sardes? Ja, ni har ryktet om er att det väckelse med det stendött. Va? Laodicea, vi har ju allt. Nej, jag har inget. Ser ni hur det kan lura människan? Alltså, de märkte inte ens detta. Utan det såg till och med andligare ut. Och Paulus säger, ni har ju fallit ur nåden. Vad var Elbert tog upp förut? Nådens eld. Och detta säger Petrus i sitt brev, andra Petrus brev 2:1-2, skall ske i ändens tid, strax innan tidens slut. Så skall man inspireras av en annan eld, och där står det X ut ur Kristus. Hur i hela friden är det möjligt att gapa och skrika och hänföras av en annan Jesus, fast vägen går ut ur honom? Ja, nu förstår ni, va? Ja, man kommer in med en annan lära. Och man pratar så bra för sin sak att de andra smittas och hänger på. Och någonting som vi måste lära oss i Bibeln, det är att se skillnad nu mellan vart går den här falska vägen och vart går den här sanna. Och en sak ser vi, att den äkta elden ser aldrig skillnad på människor. Den ser aldrig ner på någon. Den behandlar alla lika. Man, kvinna, slav, fri. Alla är ni ett i Kristus Jesus, säger Paulus i sin eld. I sin eld. Och det här är faktiskt en nyckel till att förstå skeendet i den profetiska församlingen ändens tid. Det kommer ju att finnas två. Alltså, den ena kanske inte är så högljudd som den andra då. Men du ser, jag har ju haft några undervisningar om det här förut. Den där drömmen jag hade när tjuven bryter sig in till exempel och byter ut det äkta mot det falska. Så är det ju så att folket förstår ju inte att den här diamanten är falsk, om du förstår vad jag menar. Det är ju samma hänförelse ändå, fast det är inte samma Jesus. Så listig och så smart är han. Så det är inget vi garvar åt och stampar på eller något sånt där. Det är väl den, förutom Gud, den smartaste varelsen i hela universum vi har att göra med. Så om vi inte ödmjukar oss under Gud, så har vi inte en chans. Inte en chans. Men en helig ande vet allt. Och så har vi då Matteus 24:51. Så har du ju de som ger äkta mat. Och så har du de som börjar slå. Ja, men vad är det för skillnad på de här? Ja, det är de här två eldarna, va? För går du till de som ger äkta mat så står det: blessed is that servant. Jaha, fyll med olja är den som ger mat. Som är herde. Som behandlar andra lika. Han gör inte skillnad på någon. Men de andra då? Utan olja är de som börjar se ner på, va? Man gör skillnad och bygger pyramid. Ja. Och nu blev jag nästan lite skraj när jag läste Jakob 4. Faktiskt. För där står de, den här elden som har kommit in. Det gör man skillnad på människor, va? Det kommer in en man med guldring, sätter här på denna plats. Och så kommer en fattig, sätter där nere. Men det står något annat också. Det står det vad mord är i Bibeln. Det är att vad tänder den här andra elden och ser ner på en annan. Det är mord. Kolla i Jakob 4 får du se. Det är mord. Abel och Kain, va? Vad tog hon upp förut? Att du inte ser till min grej. Jag har hållit på så mycket och kämpat för. Nej, men Abel fann nåd i Guds ögon. Eld. Helig eld. Men det tålde inte bittra Kain. Så han hatade Abel. Fel eld. Så de är... Olja i lamporna kommer in, står det ju. Men de utan olja kommer inte in. Och han känner dem inte. Matteus 7, 21, 23. De med falsk eld kommer inte in. Han känner dem inte. Känner dem där är berörd. Jag har aldrig berört det. Matteus 25, 34. De med olja, alltså de välsignade, kommer in. Matteus 25, 41-40. De andra går bort till honom. Lägg märke till att han säger att de har föraktat hans små. Har jag inte sett förrän igår när jag kollade det här. De förakt. Vad ni än inte har gjort mot en av dessa, mina minsta, inte världen. Inte världen. Vet du att Bibeln sällan talar om människor där ute? Talar om människor i församlingen. Mina små. Vilka är mina små? Jo, mina syskon, mina bröder. Och allt det här sa ju Jesus. Det är de som lyder och gör min vilja. Det är de han pratar om här. Men varför ska vi göra något åt dem? Vi är ju mycket större. Vi är ju apostlar, vi. Nu ska vi titta på den sanna vägen. Som ger olja i lampan. Som Mose fick se. Som fick nåd från honom som bodde i busken. Det kan du läsa om i 5 Mosebok 33. Som vanligt sjunger den här svenska översättningen lite dåligt. För svenska är så bildfattigt. Jag vet inte om danskan också är där. Men svenskan är bildfattigt och därför får man aldrig fram det här. Men i King James så har du hela paketet du kommer att få nu då. Om jag har funnit nåd för dina ögon så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig. Så att jag kan finna mer nåd för dina ögon. Jag fick en Abel, han fick en nåd inför det Herrens ögon. Han fick veta vägen, han höll sig ju på vägen också. Och tänk på att detta folk är ditt folk. King James. Now therefore I pray thee, I have found grace in thy sight. Show me now thy way, that I may know thee. That I may find grace in thy sight. And consider that this nation is thy people. Ska vi översätta det här så har vi 5 punkter som är helt suveräna. Här har du vägen till att få olja i lampan. Och den gäller för samtliga tjänare i Guds rike. 1. Om det nu i Guds nåd jag står. Kom ihåg Galaterna, de har ju fallit ur här. Men han ber alltså. I pray thee. Om det nu är Guds äkta nåd jag står i, ja, då kommer det bönesvar. Eller hur? Vad du än ber om enligt min vilja skall ni få. Nu ska jag visa dig vägen. Du kommer få bönesvar varje gång om du ber så här. Men bönesvaren kommer inte att komma kanske som du tror. Förstår mig rätt nu. Men vägen han leder dig på kommer att leda till det här resultatet. Det kan du ha 100 på. Så visa mig punkt 2. Visa mig då din väg. Din väg. Kommer du ihåg eldarna? 2 drivkrafter, 2 vägar. 3. Så att jag kan lära känna dig. Erfarenhet och beröring står det där på hebreiska då. Och han likadant, va? Kristus i mig och jag i honom, va? Kristus är det det handlar om. Han berör mig. Så att jag kan finna nåd i dina ögon. Ja, men han hade ju redan nåd. Ja, men det står i Bibeln att den här nåden vi har fått i oss, den ska superöverflöda. Den ska inte bara vara en droppe, den ska bara växa. Och så ska den flöda ut till andra människor då. Och den ska, första Korinthierbrevet så står det ju då att superöverflöda. Så bilden han tar här, det är bilden av nådegåvorna sen. Ska komma in på det lite. Nu fattar jag vad Paulus snackar om när han snackar om nådegåvorna. Han tar ju de här punkterna här och sen tar han över det bara i grekiskan sen. Men det här han hämtar sin undervisning ifrån. Han talar alltså om nådegåvorna. Och ska det gå till grundtextens ord för nådegåvor. Jag älskar nådegåvor. Jag har sett mycket av Guds nådegåvor i funktion. Faktiskt. Jag kände förut när vi bad här att det finns profetians nådegåvor här. Kände jag direkt. För det är en speciell smörjelse, den där profetians gåva. Ordet charisma som Gud använder här då. Som Paulus använder. Det slutar alltså med ma som innebär att det är konsekvensen av den nåd vi har fått. Och det innebär ju samtidigt, om det är Kristus i dig, så att vi kan ju aldrig äga en gåva då. Det är omöjligt. Vi kan ju aldrig ha något som bara flödar iväg. Utan det är ju Kristus i oss som det handlar om. Han flödar ju i oss. Utan det handlar ju bara om att jag reflekterar den nåd som jag har fått. Då. Och nu kommer de här punkterna då. Vi börjar med punkt 1. Paulus säger att alla har fått en speciell nådegåva eller speciellt utflödat nåd att bruka i församlingen. Och den här ska passa in i själva bygget. Så Gud gör aldrig någonting i och genom oss som inte passar med någon annan hela tiden. Tycker jag är häftigt. Så du kan alltså inte hamna på någon annans plats om du vandrar i anden. Det är ju rätt skönt att veta. Att det finns en plats för mig någonstans hela tiden. För gåvan ges för den passar in, står det. Så du, Kristus i dig, han är ju inte delad som Paulus är. Utan du passar in någonstans. Och när nåden överflödar så passar du in ännu mer. Ja, det är som en nyckel, va. Du själv blir ju som en nyckel då som passar in i alla möjliga ställen. Och att Paulus var delad, det står i första Korinthierbrevet 1:12. De hade ju inte fattat det här, för de var ju, det står att de var småbarn i Kristus. Jag håller mig till den, och jag håller mig till den pastorn, och jag håller mig till den pastorn. Och då säger han, Paulus då, är Kristus delad? Ni fattar vad, han bor ju i er, han är inte delad. Utan alla de här tjänsterna ska ju samverka för att de ska hitta sina, vandra i anden, så att de också kan passa in. Förstår du, det är där tjänsterna är till för då. Han menar alltså att Kristus i var och en av dessa tjänster genom Guds nåd verkar till att församlingen byggs upp. Och då kommer vi samtidigt då fram till punkt 2. Vad är en väg i Bibeln för något? Jo, en väg är något som har gränser, eller hur? Hur vi tänker, hur vi handlar, hur vi talar. Är vårt hjärta fullt av Kristus? Då blir ju han vägen, va? För våra liv då. Och det står ju att vi ska vakta på den här kärlekens väg. Det betyder ju att agape har ju med att vakta på hur vi vandrar egentligen också att göra. Då. Och så står det i första Korinthierbrevet 12:31. Och den här, jag tycker det är så roligt med den här svenska översättningen. För det stämmer inte alls. Men bara liksom, sträva nu efter de nådegåvorna som är störst. Det låter ju verkligen, som vi ska bli stora, eller hur? Men han säger inte så, att han talar om charisma, va? Att flöda. Han säger egentligen grundtexten så här, att om ni har rätt nitälskan, Så försök att överflöda desto starkare, står det. Det är skillnad mot våran översättning, för det låter ju nästan som: käre Gud, ge mig alla 9 nådegåvor nu så jag blir störst, bäst och vackrast. Men det är inte så det står. Och så säger han så här: och nu ska jag visa er en väg till detta överflödande liv. Och det är kärlekens väg. Så kommer vi från 1 Korinther 13. Och det har vi inte heller fattat, för vi tror ju agape gull i gull. Kom nu med alla religioner här så blir vi ett. Kokar vi en riktig gryta så här, den blir jättegod. Nej, det är fasta gränser. Alltså Adam och Eva i lustgården med trädgården här, det var gränser de skulle vakta på. Det är kärlek. Det är att vakta på det här. Vad Jesus har sagt, det är kärlek. Ja, var brinnande i Guds nitälskan och låta utflödet av nåden bli allt starkare, handlar det om. Så ska jag visa er en överflödande väg. Den vägen har vi visat i agape. Om vi vandrar i agape kommer vi faktiskt också att beskydd mot det här onda. Om vi håller oss till gränserna så kommer Gud att beskydda oss. Vad skönt att slippa hålla på med det här hela tiden. Om jag nu somnar, då kommer det någon demon och hoppar på mig i natt. Ja, jag tror inte jag kan sova, jag får nog ta en tablett. Eller hur? Det är ju underbart. Det står att vi kan sova och vakna. Och, även om man inte är så utvilad alla gånger. För man jobbar ju natt. Ja. Men så står det då Jakobsbrevet då. Men så större än nåden han ger. Den sanna elden då. Överflödet. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga. Han arrangerar ett aktivt motstånd mot, står på grekiskan där. Och det är inte roligt att vara motståndare till Gud, va? Det är ju den här falska elden då. Motståndare till Gud. Men de ödmjuka ger han eld. Eller ger han nåd, ja, rätt eld. Han ger dem ödmjuka nåd. Underordna er därför Gud. Ja, jag vill inte ha någon som fiende. Gode Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly för er. Det är intressant det där, va? Hyperefanos, det betyder att skina eller lysa över någon annan. Ja, så då kommer det där igen, elden som ser ner på någon annan, va? Och här ser vi att vi har med djävulen att göra. Och vi kan ju översätta hans namn då med ett annat namn som var Eden, ormen, och Nahash som betyder den skinande eller en annan eld. Då ser vi, ja, underordna er den sanna elden och akta er för den falska elden. Med andra ord, brinn av helig eld och inte av ohelig eld. För brinner ni av ohelig eld kommer ni att se ner på de andra, och då kommer jag bli arg på er, säger Gud. Nej, egentligen är det så här. Han arrangerar motståndet för att sedan kunna ge oss nåd, det är klart. Sån är Gud. Eller hur? Det står ju i alla brev till alla de här församlingarna, så står det: den som hör vad anden säger, han ger oss en chans, eller hur? Att korrigera oss så vi kommer in på kärlekens väg igen om vi har missat den. Gud är, han är inte så liksom, utan han vädjar in i det sista till människan att vända om. Så ni vet hur jag tänker där. Ormens listiga anslag är alltså att fås ut ur Guds nåd. Han hade ju nästan lyckats. Eller han hade ju lyckats med galaterna och nästan lyckats med korintierna. Han var ju på väg. Han säger ju det att som Eva bedrog så riskerar ni att bedras. Och då är det ju det här som Elvor tog upp, det som finns i världen. Att den här visdomen som ormen ville att de skulle ha, den står ju emot Gud. Det är ju världen alltså. Samma sak som i världen fanns ju trät. Men något som är intressant av det här sammanhanget är ju det här då. Stå emot djävulen innebär alltså att vara på Guds sida och genom sanning i ord och handling stå emot den andra elden. Det innebär faktiskt, om du tänker efter ett tag, vad är högmod? Jo, om man ser det i det här ljuset så kan högmod betyda att du inte ens bryr dig. Jaha, det känner vi igen i dagens församlingar, va? Man bryr sig inte. Det kan komma vilka läror som helst, men man reagerar eller bryr sig inte. Enligt Bibeln är detta också högmod. Det är märkligt, men så är det. Ja, för varför skulle jag strida för Guds ordning när jag nu har kommit in i en annan? Kosmos, som världen betyder en annan ordning. Mörkets ordning alltså. Och det ser ju väldigt bra ut ibland, va? Det ser ju till och med att världens människor, står det ju, kan vara visare än i församlingen många gånger. Så att det kan lura. Lära känna Kristus, ja, det får du genom erfarenhet och beröring. Ofta går ju det här, den här beröringen, när vi kommer in i smala passage. När det inte känns så halleluja alla gånger. Man kanske inte vill svara i telefon. Det är ganska tungt och man drar sig undan. Och djävulen kommer och säger att du är den sämsta kristen som har gått i ett par skor. Ja, ni känner till en, va? Mm, så är det. Och så kommer det ännu större mörker. Då drar vi oss undan ännu mer. Här är andlig strid. Och sen helt plötsligt, va? Så går rullgardinen upp och ljuset kommer in. Och helt plötsligt så försvinner det här mörka. Och så kommer Guds nåd in. Ära! Halleluja! Han lever! Det är nåd. För då använde han det som du tyckte var mörker till något. Jag har varit med om det här flera gånger. Kom inte att säga att du har blivit skonad. Eller hur? För hur skulle vi kunna lära oss bedja, står det? Hur skulle vi kunna lära oss Guds nåd? Än genom allt som nu har provat vår kraft. Just det, vår kraft. Och när det väl kommer till kritan, vänner, så är vår kraft inte mycket att ha. Nej, det brinner upp. Det räcker inte till. Jag är en gode herden och jag känner mina får. Då står det ordet ginosko. Genom beröring och erfarenhet. Och mina får, det rör mig. Så det betyder att när du hamnar i de här situationerna som du inte klarar av. Och du ber till Gud. Och ödmjukar dig och säger precis som han vill höra. Jag klarar inte det här. Du vet, småbarn, jag kan själv. Så väntar han bara till, för han vill höra det utav oss. Du vet, bekännelsen, va? Det är viktigt för Gud att vi bekänner inför honom vår svaghet. Och då kommer han. Jag visste väl det, men jag ville bara höra det från din mun, för han älskar höra vår röst. Har ni läst Höga visan? Jag tyckte det var lite larvig bok när jag var nyfrälst. Vad ska den här vara med i Bibeln? Det var lite löjligt, tyckte jag. Men det finns riktiga djup där. Det står ju att han älskar att höra din röst där. Där står det om den här inliga kärleken. Står det om i Höga visan. Och det gör Gud. Han älskar att höra din röst. Han älskar att höra när du ber. Han älskar att höra dig när du klagar också. För han vet det redan vad som finns där. Det är bra att du kommer upp nu, grabben. Eller? Så vi kan ta ett ur med det här. Mm. Och så har vi punkt 4 då. Så att jag kan superöverflöda. Kom ihåg nu att det handlar om Kristus. Till mig. Jag är inne på sista kapitlet. Alltså, om jag nu står i din nåd. Om jag nu vandrar i agapekärlek. Så har jag lärt känna dig genom erfarenhet och beröring. Låt då Kristus i mig manifestera sin kraft allt mer. Låt honom få överflöda i och genom mig. Och läs gärna Romarbrevet 5:17, för det är precis de orden som står där. Så alltså ett överflöde i Guds nåd. Nu ska vi ta lite hebreiska igen. Det här är intressant. Guds ögon, står det. Det hebreiska ordet är ajin, som kan betyda fontän eller brunn. Ja, men halleluja. Ni vet vart jag vill, va? Johannes 4:14. Vilket språk tror Jesus talar med kvinnan om? Hebreiska. Men den som dricker av det vatten jag ger honom eller henne skall aldrig någonsin törsta. Det vattnet skall i honom eller henne bli en brunn eller källa som flödar fram och ger evigt liv. Han pratar ju om honom själv som är brunnen. Det är han som är brunnen. Kommer ni ihåg när de firar den här vattenösningen på lövhögtidens sista dag? Då skulle ju prästerna gå ner till Siloadammen och hämta vatten. Och så hällde de där på berget. i små hålor då. Sen står Jesus där och ropar: den som tror på mig, ur hans innersta ska komma strömmar av levande vatten. Då pekar han: jag är den brunnen. Jag är Herrens ögon. Vi är alltså kallade att leva i Guds nåd. Punkt 5. Kallade att överflöda då. Och då har med församlingens uppbyggelse att göra. Första Korinthierbrevet 14:12. Den sanna elden ska leda till den överflödande nåden som försöker bygga upp andra. Och då måste jag fråga: hur ska du kunna bygga upp din nästa om du ser ner på den? Frågetecken. Ja, då delar vi väl upp det här i man, kvinnor, eller? Ja, det måste du göra då. Nej. Alla är ni ett i Kristus Jesus, slav, fri, man, kvinna, vem det nu än är. Försök inte ändra mig på den punkten bara. Nej. För det är tvärt emot den röda tråden som går genom hela Bibeln. Här är man, kvinna, ett. I Kristus Jesus, inte utanför, men i Kristus Jesus. Det vi nu pratar om, att överflöda i nåden, handlar om alla på samma nivå. Min förra predikan, prästen och korgen, är ju precis det här egentligen. Korgen som skulle överflöda till de som var trasiga. När han såg människorna vid Galileen, har ni tänkt på, vad var det här för folk egentligen? Galileen, det var ju rövare. Det var ju de som var uteslutna av synagogor och allting. Det var dem han matade. De han tog sig an. De som fariséerna de inte vill se en gång. Där kom Jesus. Guds vilja med våra liv är att han ska växa upp i oss och börja manifestera sig allt starkare. Många steg, men i den tillväxtprocessen innebär det alltid både ångest och smärta. Det kan göra oss ont. Det kan göra oss så fruktansvärt ont. Jag har levt med min fru, så jag vet vad jag pratar. Nu menar jag alltså vad hon har gått igenom på det kvinnliga området. När jag själv råkar ut för det, så fattar jag vad det innebär att känna sig föraktad. En morgon skulle vi åka ner till Småland och predika på morgon. Tidigt. Jag var uppe och satte mig och bad. Jag vill gärna ha något så här levande att säga. Och då läste jag Jesaja 53, jag har sagt det förut, och jag kommer nog att säga det flera gånger, för det är bland det häftigaste jag upplevt. Jag har hört Gud tala till mig när jag blir frälst. Jag har hört Gud tala till mig när jag, vilken församling jag skulle gå till. Och nu hörde jag Gud tala till mig högt och tydligt ur ett bibelstycke. Det var från Jesaja 53, jag ska läsa det då, bara det sista här. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande. Lik en som man skyller sitt ansikte för, så föraktad att vi höll honom från intet. Han pratar om evangelium, om Jesus Kristus. Han talar om korset. Helt plötsligt så hörde jag Herrens stämma så högt och så tydligt, så jag höll på att hoppa till. Herren sa: så växer jag upp i era liv också. Vad menar du? Växten här är också en eld. Är du med nu? Vad var det jag sa förut att den falska elden skulle göra? Hata den äkta. Titta här. Nu fattar jag. Så när han växer upp i dig och börjar bära frukt, då är det ju nåden som överflödar. När Herren skickade ut oss på den här vägen, då sa han: ni kommer att få möta starkt motstånd. missförstånd och förtal. Men se, min smörjelse ska vara med er. Det är det handlar om, vänner. Min smörjelse ska vara med er. Min eld ska vara med er. För där har du nyckeln som leder ända in i himlen. För vad sa han åt dem med olja i lampan? Gå in. Hur kom du sen med de andra då? Ser ni liknelsen? De trodde ju de hade eld givetvis. Men det var falskt. Mitt i natten slocknar lamporna. För det gör all mänsklig drivkraft kommer att slockna. För då kommer det att bli så dant i världen. Så man kommer att säga fall över oss. Skydda oss från stenblocken. Den dagen. Kommer du fortfarande ha din frimodighet kvar om du har olja i din lampa? Har du läst vad det står i Romanbrevet vad som ska hända på den dagen? Det ska komma en sån ångest över dem som gör det onda, brinner med falsk eld. Men det ska komma en sån härlighet, frid och glädje över dem som gör det goda, har olja i sin lampa. Det kommer att vara en jämn väg som den helige ande har gått före och stakat ut åt dig om du har olja i lampan. Han växer upp, han börjar bära frukt. Han börjar manifestera sig i ditt liv genom både handling och ord. Ser du nu att den nitälskan som drev Paulus, kom, om den driver dig, vad var han sa? Har jag nu blivit er fiende för att jag säger er sanningen? Vi kan intyga att så är det. När du brinner av Guds eld, räkna inte med att få en speciell hejarklack. Nej. Utan det här är här du kan räkna med. Mycket motstånd. Ja. Många mejl. Härliga och trevliga. Men nu har vi lärt oss att svara på dem. Halleluja. Tack din broder för en underbar uppbyggelse. Brukar vi säga när vi skickar tillbaka dem här. Ja. Ser ni inte att ljus och mörker börjar öka. De här två eldarna nu, de kommer att bara fortsätta bli starkare och starkare. Och vi måste välja vem vi vill följa. Vill vi följa Jesus och ha den här oljan och elden i oss? Räkna då med motstånd. Men kom också ihåg vad Jesus åt oss. Min smörjelse ska vara med er. Han är med alla dagar inte tidens ände. Om vi lär dem att vakta på den lära som jag har gett er, va? Då är jag med er alla dagar inte tidens ände. Men vi hoppar över missionsbefallningen. Vinn människor för Gud heter det. Ja, vi har mycket lätt att förkorta. Nu ska vi be om en eld. Helig eld i våra hjärtan. Herre, vi tackar dig, heliga ande, för att du är här, Jesus, och du ska komma med din eld och beröra vårt innersta, Herre. Tänd våra lampor, Jesus, så vi brinner av din heliga andes eld. Herre, jag ber dig, Jesus, låt det här smitta oss, Jesus. Verkligen beröra oss idag. I Kristi Jesu namn. Amen.